Varmt välkomna till podcasten E-commerce Hackers. Här samtalar två branschens hetaste profiler, Jorge Castro och Fedja Porrobic, inom digital marknadsföring.
Kul att vara tillbaka. Ännu ett nytt avsnitt av E-commerce Hackers. Idag ska vi prata om SEO-verktyg. Mm. Är du taggad, Jorge? Jag har så många frågor.
Ja visst, det är bara att köra på. SEO-verktyg är någonting som alla jobbar med, egentligen alla e-handlare idag. Men de flesta på ledningsgruppen vet ju inte vad det är eller hur det funkar.
Ja, men berätta då, vad är ett SEO-verktyg?
Ja, ett SEO-verktyg är egentligen ett verktyg för SEO, precis som det låter. Men tanken med ett SEO-verktyg är att du ska jobba med en hemsida utifrån deras verktyg. Till exempel, hur kan jag få fram länkar? Hur kan jag titta hur det går för mig? Hur går det rent organiskt? Hur går det med mig jämfört med konkurrenterna? Hur ser det ut på den organiska fronten i helhet? Och då kan du se länkar, du kan se egentligen content, du kan se hur pass bra du syns versus någon annan. Alltså det är jättemånga parametrar.
Så kort och gott så är det ju ett viktigt verktyg för en e-handlare, även om man inte aktivt jobbar med SEO.
Ja, absolut. Det är otroligt viktigt. Och jobbar du inte aktivt med SEO så är det ju dags att börja med SEO.
Helt rätt. Okej, men vi bryter ner dem. Vilka verktyg tycker du är bäst och varför? Vi tar typ dina 3-4 bästa verktyg. Mm.
Jag gillar RFs. Den har ju saker som Link Intersect, där du kan se konkurrenternas länkar versus dina. Det är någonting jag använder dagligen. Och tanken med det är ju att jag vill se vilka har länkat till dig men inte länkat till mig. Då får jag ju snabbt en överblick att oj, här missar vi någonting. Här kan vi egentligen ta tag i saker. Det kan vara till exempel att jag ser att många bloggare inom industrin mejlar eller länkar till dig. Då vill jag ju såklart nå ut till dem. Och genom den här informationen blir det ganska relevant för mig att förstå vilka det är som länkar till dig, men varför länkar de inte till mig. Då tar man ju en kontakt till dem och gör en approach.
Bra tips, alltså side note. Så att om du har en konkurrent har en stark länk som du inte har, på att du säljer ridkläder och det är något ridsport som länkar, då kan man själv kontakta dem och säga att men jag ställer upp en artikel om jag får en länk eller något liknande.
Ja, absolut. Och det finns ju många olika sätt. Det kan vara till exempel att man bygger ett verktyg för att få länkar. Det kan vara en grej. Men jag vet att det är någonting vi kommer att prata mer i nästa avsnitt som handlar just om länkar.
Okej, men nästa verktyg. RFs, självklart.
Vi har Batch Analysis som används mycket inom IRFs, alltså det är ett underverktyg som ligger under RFs. Mm-hmm. Och där kan man slänga in över 200 URL på en gång för att analysera dem. Och det är till exempel data som om det är nofollow, vilken URL-rating man har eller vilken IP-nivå det ligger på. Till exempel om det är unika IP:n till varje länk. Så att det inte är samma IP-adress som länkar ut 18 länkar till en och samma sida.
Varför är det viktigt?
Det är viktigt av två skäl. Dels Google-skälet att man vill ju inte se spammig ut. Och om nu du skulle åka på en manual call så kommer de ju inte kunna se att den länken kommer från en och samma källa. Därför är det bra att ha olika IP:n.
Jag älskar SEO, men det blir mycket SEO-termer. Manual call.
Ja.
Förklara.
Vad tänkte du på?
Vad menas med det?
Ja, alltså om du får en länk till din sajt som har IP-adress som börjar på 1935005, säger vi. Och sen så har samma IP-adress har 17 länkar till dig. Då kan du ju väcka ett frågetecken hos Google. Du tänker väldigt långsökt om det var så att du sysslar med något spammy shit eller något. Därför brukar man inom SEO ha egna IP-adresser. Det vill säga, du vill ju ha länkar från unika källor. Mm. Då gäller det unika IP-adresser. Så tanken är ju att när Google går in och tittar, om de tittar, så ska de inte kunna förstå att du har köpt länkar från den här länkkatalogen eller att du har fått länkar från en och samma source. För det ser ju väldigt fishy ut om du har länkar från en och samma IP-adress.
Mm. Men ponera nu att jag jobbar med en influencer. Jag köper 10 blogginlägg över året. Mm. Ska man be de influenserna byta IP-adress då?
Nej, det behöver du inte göra. Men influensen, har du köpt den så är det ju en nofollow-länk du bör sätta. För då är det ju en köpt länk.
Fast den första behöver ju vara follow, eller?
Nej, inte om det är en köpt länk. Okay. Givetvis vill du ju ha, om du ska följa Googles guidelines så ska du ju köra en nofollow när det är köpta artiklar.
Fan, jag har alltid köpt follow-länkar.
Ja, det gör jag också. Men jag tänker om vi ska prata utifrån guidelines.
Okej, så om det är en köpt länk så ska vara no-follow. Men ponera att det är en follow då. Ska andra inlägget vara no-follow?
Nej, det behöver inte vara. Alltså är det en och samma så är det lugnt. Men låt säga att du har, du säljer skor säger vi. Mm-hmm. Och du får hundratals länkar från olika bloggar, olika sidor, olika liksom landningssidor som man har skapat i SEO-syfte och alla kommer från en och samma IP-nivå. Det vill säga alla har samma IP, ja då kan du bli lite fishy. Därför har ju RFs den här mätningen.
Okej, vad heter mätningen?
IPS kallar jag den.
IPS. Mm. Okej, men det här verktyget, kan man köpa det separat utanför RFs? Eller?
Den ligger i RFs. Det finns ju sådana här mindre verktyg där du kan köpa det externt, absolut.
Fine. Fortsätt då. Vi har RFs, vi har, vad heter det här, batching analysis?
Ja, batch analysis. Sen har vi ju domain comparison.
Domain?
Comparison.
Comparison?
Ja.
Okej.
Ja, min engelska suger, det vet du ju.
Nej, men okej, jag fattar. Domain comparison, är det en app eller ett verktyg? Eller?
Det ligger under Ahrefs. Okay. Och tanken med den är att det är en snabb jämförelse mellan domäner. Då kan du slå in din domän versus konkurrentens domän. Och där kan du snabbt se vilken domain rating har de, vilken domain rating har du, hur många länkar har de, hur många länkar har du. Alltså bara en snabb brief kan man säga.
Som en analys, övergripande analys?
Ja, lite snabbt.
Kan man göra en rapport så att den här kommer ut varje månad?
Inte på RFs, du kan inte lägga in den där. Men jag vet att det finns en liknande funktion i SEMrush som är ett annat verktyg.
Okej, okay, vi fortsätter.
Mm, vi har Content Explorer som är superroligt. Där brukar jag egentligen få många av mina PR-idéer. För där kan du slänga in innehåll. Det vill säga att du vill söka inom ett visst ämne. Då, vi tar hästkläder till exempel. Då kan du filtrera på det som har likats mest på Facebook till exempel. Alltså saker som har mycket trafik. Då kan du filtrera snabbt genom det verktyget. Och då ser du också ganska snabbt vad är det som funkar i typ USA. Så brukar jag göra när jag försöker hitta PR-idéer eller liknande till kunder. Att jag tittar, vad funkar utomlands? Vad funkar i grannländerna? Vad har liksom exploderat på sociala medier? Eller vad det nu kan vara. Den är jättebra att få en snabb överview.
Vad gör den? Samlar ihop bloggartiklar eller det som är mest eftersökt? Eller?
Är du skriver till exempel hästkläder, då kommer den samla upp med keyword hästkläder och kolla allt som den har samlat in. Det här är ju mängder, alltså biljoner databas. Då får du fram snabbt liksom knappar där du kan filtrera most traffic till exempel.
Mm-hmm.
Eller most shares, alltså mest delningar. Då får du snabbt information om vad det är som är populärt inom det.
Ja, så kan man säkert ta senaste månaden eller senaste...
Precis, istället för att gå in och ja, men vad ska vi hitta på nu då? Så att mycket av idéer kan bara copy the best, still with pride.
Content Explorer alltså?
Content Explorer, yes.
Bra tips. Vad har vi mer i verktygslådan?
Vi har Broken Backlinks som också ligger under Ahrefs. Jag älskar den och det är egentligen för att kolla vilka länkar som är trasiga på en sida. Så vill du veta vilka länkar en konkurrent har som är trasiga, ja, då kan du gå in där. Och det man gör egentligen, syftet är att du ska kunna kontakta de som har länkat och säga du, ni länkar till den här länken men den är ju trasig, så att ni vet så har vi en liknande guide, ni kan länka hit. Och då blir personen glad och du får en länk. Så det är en strategi man kan ha.
Men ändras då en gammal artikel som kanske skrevs för flera år sedan, hjälper det verkligen oss nu?
Du får ju uppdatera den givetvis. Så att när man jobbar med broken backlinks till exempel, då får du titta, okej, den här länken är trasig, den har fått länkar från 17 källor, säger vi.
Ja.
Då vill du kontakta de här 17 källorna som länkar fel, alltså till en död länk, och be dem länka till dig själv. Då kan du ju vara smart och titta, vad har det här varit för något? Du kan gå in på Wayback Machine till exempel. Okej, det handlade om det här. Ofta ser man ju det också på titeln.
Just
det. Och är det en länk till en konkurrent så brukar det oftast vara inom det du själv sysslar med. Så det blir ju ganska relevant för en att skapa en sån sida. Och då kontaktar du dem sen och ber dem ändra länken.
Så inte nog med att du får en länk, utan du snor en länk av en konkurrent?
Ja.
Den är ju fantastisk.
Ja, det finns över 400 olika sätt. Men det här är en av dem.
Broken backlinks.
Yes. Sen har vi ju Content Gap. Den finns både på SEMrush och RFs. Content Gap är egentligen en stor favorit. Där kan man titta snabbt. Vilket innehåll har konkurrenterna versus som du inte har? Då kan man ju snabbt säga, aha, okej, vi har ju missat fan att skriva om alla de här topicsen. Och då gör man en Content Gap. Så då tittar man sig själv med konkurrenterna. Och du kan slå in flera om du vill. Och där kan man ju snabbt filtrera ut en lista, en Excel, boom, så har du alla sökord. Och då kan du gå igenom det och titta, okej, vad är relevant för oss? Vad kan vi använda i vår verksamhet? Vad kan vi skriva om?
Just det. Så är det viktigt att använda Content Gap för att fylla ut Content Gaps? Eller tycker du att man ska använda något som Content Explorer och innovera och hitta någonting nytt som dina konkurrenter inte har skrivit om?
Ja, lite så här. Om du ska hitta någonting nytt så bör du hitta sökord som är kopplade till det här nya. För att du vill ju vara datadriven, det vill säga att när du publicerar någonting så ska du vara datadriven. Det ska ju inte vara att du hittar på någonting. För det är ett problem jag ser mycket när kunder hör av sig med. Då har de skrivit massa inlägg, men det finns ju ingen data på vad det är de, alltså vem de ska targa. De kanske har skrivit en jättebra guide, men det finns inga sökord kopplade till det.
Just det.
Så det gäller att förstå vem det är du ska skriva för. Så att, jag menar inte att man ska köra old school SEO 90-tal och fylla med massa spammiga keywords. Det funkar ju inte längre. Eller att nu ska ha 2% keyword density. Inte så, utan det du ska göra är att när du skriver så ska du besvara, för allt handlar om search intent. Så du ska besvara genom att svara i en artikel.
Och det här ändrades ju ganska nyligen, något år sedan eller två. Alltså, det har blivit mer åt intent-hållet.
Det har blivit viktigare, ja, precis. Men det har ju alltid funnits.
Ja.
En annan grej är outgoing links, som också ligger under Ahrefs.
Outgoing links.
Outgoing links, yes. Och där kan man ju se, vem länkar konkurrenten ut till? Och det är intressant av två aspekter. Nummer ett, du vill ju veta vem de länkar ut till. Och om det finns någon länk som är trasig som du kan alternativt ta. Eller om du kan få en idé. Ja, men vänta, om min konkurrent länkar till de här källorna. Då kan jag ju försöka skaffa en länk från de här källorna själv till mig själv. Varför tänker du? Jo, för att om du får en länk från en konkurrent. Säg att konkurrenten länkar till sajt A. Och helt plötsligt länkar sajt A till dig. Det skickar ju en user signal till Google. Om konkurrenterna länkar till sajt A, varför ska sajt A länka till dig? Är du med hur jag vill komma till?
Jag fattar. Smart.
Ja, så att mycket handlar om så här kreativitet. Vad kan vi göra? Så att det är någonting jag brukar använda väldigt mycket, outgoing links. Och där brukar man ofta se såna här fucked up missar. Det kan vara att, oh shit, de länkar ju till en sajt som inte längre finns. Ja, oh. Ta den, köp den, 99 spänn. Bygg en landningssida. Länka till dig själv. Sätt en redirect från konkurrenten. Nu är redirects egentligen någonting som är lite old school practices. Men har du en länk från en konkurrent som du kan ta. Ja, jag hade tagit den alla dagar i veckan.
Okej. Okay. Om du har, det här kan ju nästan konkurrenter. Om de vet att du jobbar med dem. Kan de ju abusa lite. Vi länkar till 10 olika sajter som inte finns. Jorge köper upp, de bygger länkar och de äder länkar till någon konkurrent, sen tar han bort länkarna.
Ja. Det finns ju den risken, alltså det är, att de tar bort länkarna finns ju absolut. Men det här brukar ju hända när man jobbar i organisationer där SEO inte finns i fokus. Det vill säga, just man det. Gör inte audits på sin sajt, man genomsöker inte sin egen sajt för broken links eller liknande. Och det är ju ett stort problem i branschen i sig. För att tittar man stora svenska sajter, det är ganska, ja, det är till de som lyssnar, gå in och kollar med verktyget så kommer ni se att ni kommer hitta en hel del länkar som inte finns.
Men förlåt, det här fanns också i Ahrefs.
Det finns också i Ahrefs.
Det är många verktyg i Ahrefs, vi fortsätter.
Mm.
Vad, om vi hoppar över från verktyg då, om vi tar något Chrome extension som du använder för att hjälpa dig in din SEO-resa, finns det något bra för audit som är gratis, som inte är under Ahrefs?
Alltså jag gillar SEO Meta One Click. Det är ju en populär variant. Det är ju egentligen ett Chrome-tillägg. Och med den så kan du ju snabbt se all metadata med ett klick. Slipper du så här högerklicka open source och titta. Då ser du allting ganska snabbt. Det är något som brukar hjälpa mig. Men den är väldigt basic och den är ju gratis, så den kan man använda.
Det är ändå ett bra tips för nystartade e-handlare.
Ja, absolut, absolut. Sen finns det ju Answer the Public till exempel. Jag älskar den. Där får du skriver in ett sökord, du sätter land och då får du ut de semantiska sökorden. Det vill säga kopplade till ett sökord. Som om det är hästkläder, då kanske det, frågan är hur sätter jag på mig en hästskjorta? Nu kan inte jag den branschen du verkar i. Men för, du vet vad vi kommer till. Hur, var, när, för? Svara på dem.
Just det.
För då svarar du också på frågor som konsumenterna har.
Men det är helt, helt rätt. Om vi går vidare lite. Mm. Det finns många verktyg. Det är en uppsjö verktyg.
Mm.
Mycket av allt man behöver finns egentligen i Ahrefs. Behöver man någonting annat? Eller vilken ska man starta med som e-handlare?
Jag skulle säga så här. Är du helt ny som e-handlare så börja med Ahrefs. De har ju en bra guide där du kan lära dig snabbt alla moduler. Men jag tror inte att du blir expert av att se alla moduler. För du måste ju också förstå varför du använder det och hur. Det vill säga, du kan knappa in allting och få ut data. Men om inte du vet vad du ska göra. Om inte du vet hur du ska mäta en länk. Vad är en bra länk? det är ju svårt att veta. Ja, vill du göra så här enkla analyser för övergripande, mäta sökord och liknande, då kan du använda Ahrefs.
Okay.
Vill du liksom säga att du har lite mer erfarenhet och vill köra lite serious, ja, men då kan du kombinera SEMrush och Ahrefs. Jag gillar SEMrush också jättemycket, jag har konton på båda ställena. Men SEMrush gillar jag av den anledningen att den är väldigt enkel, det är som ett CMS, tänk dig någon slags WordPress du loggar in på, och då, där kan du ställa in kunden, du kan följa upp, det kan du förvisso göra med Ahrefs också. Men det du kan göra som är så bra med SEMrush är att du kan automatisera mycket. Du kan till exempel skicka rapporter till kunder med sökord, du kan skicka rapporter med hur det går kring den tekniska utvecklingen. Du kan ju skicka sånt, det kan du sätta per automatik, och de har ju olika plan. Jag har ju den här som heter SEO Guru Plan. Den är ju ganska dyr. Men det är ju för att jag måste ju
du ha jobbar det. Ju med det.
Ja. Men jag tror att för en liksom... Ja.
E-handlare?
Ja, om man vill liksom ha koll själv. Jag tror inte du behöver ha SEMrush. Jag tror det räcker med Ahrefs. För att som e-handlare är det viktigt att förstå hur rankar jag, hur rankar konkurrenterna? Utvecklas vi? Bygger vi nya länkar? Händer det nya saker? En annan sak är att man kan använda till exempel Mentions. Den är också gratis 14 dagar. Den är inte kopplad så mycket till SEO, men det kan vara till exempel om du har ett varumärke som omnämns mycket i media. Mm-hmm. Ja, då vill man ju egentligen att ja, nu har den här tidningen skrivit, då vill man ju kontakta dem och säga hej, skulle ni kunna länka vårt namn till vår sajt? Där kan man vara lite ska man säga lite fishy. Till exempel, du kan säga så här, ja men många tolkar ju mitt namn med det här varumärket. Det kan ju hända att det påminner om ett annat. Kan du just länka det, så att det inte blir fel? Försöka på något sätt, något smart sätt, kreativt komma in där för att få en länk.
Men om vi tar lite mer avancerad verktyg. Du har ju nämnt att Ahrefs och SEMrush använder ju du.
Mm.
Men finns det någonting annat för en e-handlare som ändå jobbar med SEO, har ett team? Finns det något verktyg som inte är så populärt idag, men som du skulle tipsa om?
Jag skulle säga SEO Clarity. Nackdelen är att den kostar 8000 spänn i månaden.
Oj.
Men de har ju någon form av AI i allt de gör, så att de ger dig insights till exempel. Det här är deras AI, hur de har utvecklat den. Och det kan vara till exempel, ja, den här sajten rankar bra på grund av de här faktorerna som de har tagit fram, och då har de spindlar, och det liksom är väldigt så här smart verktyg. Den kan jag också rekommendera, men jag tror inte många vill lägga den budgeten. Men är du en e-handel som bara ska följa upp, alltså sitter du med en byrå behöver du inte egentligen något av det här. Men om du vill köra lite in-house SEO själv, det räcker ju med Ahrefs gott och väl.
Okay.
För att du behöver börja med är ju content, du behöver se till att din site, behöver göra till exempel en site audit, titta att du inte har några tekniska SEO-fel, har du dubbletter, löst dem, har du canonicals eller inte, sätt dem på plats, är det så att du har sidor som länkar till HTTP, alltså enkla fel, lös dem, byt till HTTPS, alltså följ bara den, modulen, vad den säger, så kommer du lyckas ganska bra.
Det är ändå bra tips, men om vi går vidare då.
Mm.
Du nämnde SEO audit. Kan vem som helst göra en SEO-analys?
Både ja och nej. För att du behöver ju veta vad det är du ska titta på och varför. Och du behöver ju förstå det. Att göra en SEO-analys, ja, du kan klicka in det i ett verktyg. Verktyget tar fram allting. Men du måste också förstå. Du måste också veta hur du ska presentera för kunder. Du måste också kunna prata det tekniska med en utvecklare. Mycket handlar ju om att sitta med utvecklare. Jag till exempel hjälper jättestora bolag, då sitter jag kanske med 5 utvecklare och ska förklara för dem varför de måste implementera det här, varför man inte ska ha en H3 som titel och byta till en H1. Ja, men ni kan ju bara sätta in det i koden så kommer det lösas på alla sidor. Eller ni har till exempel indexeringar av URL:er som Google inte kan hitta, det vill säga det kan vara search queries när folk gör sökningar. Då har de ju inte satt det på noindex till exempel, utan då har de öppnat upp det så att sökningar blir öppna, och då blir det sidor. Det kan vara såna här tokiga fel, alltså det finns så mycket fel inom SEO, så att det är oftast mänskliga faktorer. Det kan vara API:er som inte synkar, till exempel att någon skjuter in ett API till kunden, till exempel vi kan säga tillverkaren skjuter in ett API direkt i kundens e-handel. Mm-hmm. Då skjuts det in över natten kanske 1000 URL:er, alltså 1000 artiklar. Men om de inte följer en SEO-standard, då blir det ett problem, för du kan ju inte sitta och skriva 1000 meta-titlar till exempel. Då bör man ju sätta SEO-regler för att hjälpa. Och det är sånt du tar fram. Du hittar liksom felen med verktygen, men sen bör du också veta, hur lagar jag felen? Då kan det vara, okej, vi sätter in en automatisering att vi grabbar keyword, vi tar den här standardtexten och så autogenereras titeln. Men då byts den alltid ut efter H1 till exempel. Det kan vara en sån regel man implementerar.
Det märks att du är lite frustrerad över att det känns som att det är ett repetitivt med utvecklare på diverse olika kunder. Du jobbar med olika kunder, du har många olika kunder. Och det känns som att det här är repetitivt för dig. Hur hanterar du? Hur gör man processer för dig för att utvecklarna och byråerna som de ändå ofta sitter på ska förstå?
Ja, det är tålamod och egentligen visa, förklara. För att oftast när man sitter med utvecklare har märkt att de känner sig väldigt attackerade på något sätt. Som att man står där och pekar, du gör fel, du gör fel. Men så är det ju inte, utan de förstår ju inte det här. Så då måste du förklara för dem varför och gärna visa. Oftast kan man ju visa hur konkurrenter har gjort. För oftast gör ju konkurrenterna bättre. Då kan man visa, men så här gör de. De rankar ju så här högt och ni har ju det här felet som tenderar att resultera i, ja, era sidor rankar inte bra. Eller ni har massa dubbletter så ni syns på typ sidan 2 i allting. Då förstår de, ah shit. Då kan de känna att det här är ju viktigt. Och då... Då löser det sig oftast. Men viktigt att man träffar dem. Jag har ju tendens att jag åker ut i företaget och sitter med dem.
Och är det då du brukar informera och säga, okej, men det här teamet gör någonting som man skulle kunna förbättra. De har API-processer, vi skulle kunna automatisera. Det finns mycket här som man skulle kunna vinna på att bara göra rätt från start egentligen.
Ja, absolut. Det kan vara en grej, till exempel någonting jag märker är ett stort problem när man sitter med utvecklare idag är att er sida är seg. Ni har 7 poäng av 100 i Google PageSpeed score till exempel. Kan inte ni lösa det här? Det handlar om komprimeringar, det handlar om att ta CSS och komprimera allting. Göra filerna mindre tyngda till exempel. Sätta en delay kanske om du har något skript som slöar ner sidan. Ja, varför har du chatten på direkt? Sätt en delay på 2 sekunder. Det är ingen som vill chatta med dig i första 2 sekunderna.
Ja,
alltså,
klart.
Sidan laddar ju för fan en sekund och sen så på en sekund ska den gå till chatten direkt. Ja. Softa, liksom. Sätt in basics. Då får man upp den här score level.
Ja, men det är bra tips.
Ja, men verkligen.
Ja, du är som en maskin här. Alltså, ett maskingevär. Du bara kommer tips, du vet.
Hoppas jag kan att ni prata som i lyssnar... timmar, alltså det är helt sjukt.
Nej, jag hoppas att ni som lyssnar skriver upp saker, pausar, går tillbaka och bara försöker förstå. För det är så mycket på så kort tid. Så att det gäller ju verkligen att pausa, stanna till och sen börja implementera. Det räcker med att man kör ett av alla de här tipsen så kommer man ju börja ranka bättre.
Ja, absolut. Alltså om det är väldigt, låt säga att du har så obvious en dålig sida. Till exempel du har en sida som utvecklarna av någon anledning satt en 302 för att du har gjort en flytt och inte satt en 301. Och sen har de länkat ut till fel länkar.
Det.
För det händer ju att folk mejlar mig. Oh shit, jag har tappat hälften. Och då får du ju titta historiskt, får titta i Search Console, i Analytics och gräva fram vad är det som har hänt. Ofta ser man ju att okej, länk hette ju så här innan. Och ni har ju inte ens länkat den vidare till den rätta sidan. Utan det är ju massa 404. Klart som fan ni tappar. Ja, men du vet, sådana saker. Ja, men tidigare hade ni title tags och text på den här sidan. Och den samlade ihop alla produkter. Nu har ni 17 olika sidor som samlar samma produkter. Men ni har valt att filtrera ut efter färger och skapat landningssidor. Det blir bara så här koko. Då måste man sätta reglerna. Det är väldigt viktigt med regler inom SEO. Egentligen handlar det om common sense.
Ja. Men common sense är ju inte så common som man tror. Utan det gäller ju faktiskt förstå SEO för att kunna sätta de reglerna.
Ja, kanske jag som är nörd.
Men om vi går vidare lite. Så här, det finns många personer, du nämnde Answer the Public. Mm. Och det finns ju många personer som jag följer som är duktiga på organisk trafik och SEO. En av dem är ju Neil Patel. Och han köpte ju verktyget Answer the Public ganska nyligen. Och berättade i en video varför han köpte det och varför det är så värdefullt för hans byrå. Men jag vet att många SEO-are inte gillar Neil. Men berätta, vilka följer du?
Jag gillar Neil faktiskt. Jag älskar hans tips och hans videos. Han är ju asskön. Han står ju där och bara, this is how we're gonna do it. And today we're gonna talk about... Han är ju asskön. Sen har vi också Brian Dean.
Okay.
Både är ju skalliga av någon anledning, men de är ju skitduktiga. Och Brian Dean är grym, alltså det är liksom kungen av backlinks brukar jag säga.
Mm-hmm.
Han följer väldigt mycket. Han har otroligt bra råd på sin blogg. För er som inte har gått kursen Backlink, och jag rekommenderar den, jag har själv gått den, superbra, värt pengarna.
Ja, Brian då?
Ja, Brian, han är grym alltså. Så att det är väl de två jag följer egentligen mycket. Sen finns det ju andra branschpersoner man också följer som man inspireras av, som är väldigt duktiga. Men om jag ska säga topp två, det är väl de två.
Neil får ju allting att låta så enkelt tycker jag.
Verkligen. Han får, verkligen. Om man inte kan SEO och läser eller lyssnar, så känns allting väldigt enkelt.
Och obvious, alltså så uppenbart. När han väl ser det så tänker man, ja, det är ju inte klart det ska vara så.
Ja, så är det.
Ja, men det är väldigt bra. Om vi summerar avsnittet. Du hade hur många bra tips som helst på olika verktyg, och det är ett avsnitt om olika verktyg. Vilka är dina conclusions? Alltså vad har du för summering? Vilka är dina toppverktyg som du anser att man bör ha på sin lista?
Jag skulle säga börja med RFs om du inte har det. Gå igenom deras tutorials. Du kommer älska det. Är du e-handlare så kommer du få så mycket insights bara genom att ha RFs och mäta det gentemot konkurrenterna. Testa alla deras verktyg. Jag menar, det är inte dyrt. Du kan ju få en sån här free trial. Jag vet att Ahrefs erbjuder det. Om jag inte misstar mig, men det var inte så länge sedan jag såg det. Jag tror att det var någon sån här 7 dagar eller 14 dagars trial. Men ja, kolla upp det. Det handlar inte om stora summor i alla fall. Den skulle jag säga är conclusion från idag. Testa det.
Superbra. Tack Jorge. Och tack alla ni som lyssnat. Och glöm inte att prenumerera. Registrera din e-mail på vår hemsida ecommercehackers.se, så kommer du inte missa framtida avsnitt. Och i nästa avsnitt så kommer vi prata mycket mer om influencer marketing och vad det är för e-handlare.
Det ska bli intressant.
Grymt. Tja!
Tja!